Thomas Bolme läser Ur askan i elden av Peter Robinson.
Förord. Jag kan inte påstå att jag minns hur det var att skriva Ur askan i elden. Jag hade redan blivit färdig med En hängiven man och skickat delar av det manuskriptet till Penguin Books Canada. Efter ungefär 6 månader sa de att de gillade mina provkapitel så pass att de ville läsa hela manuskriptet, och då skickade jag in det. Efter ytterligare 6 månader ringde förlagschefen och frågade om jag kunde komma upp på kontoret för en pratstund. Under mellantiden hade jag tagit ledigt en termin och skrivit Ur askan i elden, som jag också hade skickat till Penguin. Trots att Ur askan i elden sedan publicerades först, var den tekniskt sett den andra bok jag skrev om över kommissarie Banks. Men det jag verkligen minns är hur spännande det var när Penguin visade intresse för mitt arbete, och sedan telefonsamtalet och inbjudan att få besöka förlagschefen Cynthia Good. Jag bodde i Toronto, och på den tiden låg bokförlaget Penguin i Markham, strax utanför stadsgränsen. Bussen gick inte ända fram. Jag hade inte råd med taxi, och därför gick jag resten av vägen till fots. Det var en kall januaridag. Det blåste ner från Nordpolen, och då blev jag tvungen att ta skydd i någon kontorsbyggnad tills jag återfick känseln i benen igen. När jag kom fram till slut tog Cynthia emot mig på sitt varma kontor och skickade efter lite hett svart kaffe. Vi småpratade en stund, och sedan sa hon att Penguin ville skriva kontrakt för båda böckerna, men att de ville ge ut Ur askan i elden först. Det gick jag naturligtvis med på. Det enda som behövde göras var att förändra kronologin för Banks flytt norrut. När jag frågade varför förklarade Cynthia att de tyckte att Ur askan i elden skulle bli en mer sensationell debut eftersom den innehöll mer sex och våld. Själv hade jag aldrig sett det riktigt på det sättet, men det var inget som jag hade några särskilda synpunkter på. När vi var färdiga ringde Cynthia efter en taxi och betalade för resan till närmaste tunnelbanestation så att jag skulle slippa frysa ihjäl på hemvägen. Dessutom minns jag redigeringsprocessen, kanske för att jag lärde mig så mycket av den. När vi författare får vårt första kontrakt tror vi kanske att vi vet allt om skrivkonsten, men tro mig när jag säger att vi inte gör det. När Cynthia hade gått igenom manuskriptet var det fullt av post-it-lappar, och det fanns knappt en sida som inte hade en handskriven kommentar i marginalen. Vi arbetade vidare hemma hos henne och ägnade så mycket tid som behövdes för att läsa igenom texten sida för sida, mening för mening, och gjorde bara avbrott för lunch. Under den processen lärde jag mig oerhört mycket om hur man hanterar olika tempus och inte blandar ihop dem i ett och samma stycke, om exposition och att vänta med den typen av beskrivningar så länge som möjligt, och om rytm. Vi var inte alltid överens, och om jag kunde motivera min ståndpunkt fick jag min vilja igenom. Men minst lika ofta böjde jag mig för Cynthias omdöme. Ett knep hon hade, och som jag fann mycket användbart, var att hon skrev överst på en sida: här borde det hända något. Det innebar att jag måste backa och ändra lite för att skynda på handlingen en smula. Hon hade rätt varenda gång. Ur askan i elden gavs ut 1987, och jag glömmer aldrig hur spännande det var när jag fick det första exemplaret direkt från tryckpressen. Jag kände bokens tyngd i handen, öppnade den tills ryggen var nära att knäckas och andades in den omisskännliga doften av papper och trycksvärta från en nytryckt bok. Jag tror att jag fick en kartong med 10 exemplar, och jag gav bort nästan allihop till familj och vänner. När jag hade blivit mer känd och Ur askan i elden blev lite av ett samlarobjekt bland bibliofilerna och betingade ett ganska högt